Sveriges statsminister Olof Palme är död.
En man i 35-årsåldern sköt statsministern med 2 skott i bröstet.
ESP kanske är faktiskt ut av en rad vittnen. Alltså. Och sen är det klart att min mamma säkra utpekande också.
Enligt den samstämmiga informationen som finns så lär hon ju ha sagt, ja det ser man vem som är alkoholist när man ser på bilden, men det var han som sköt Olof Palme. Hon pekar ju ut honom direkt.
Ingenting av vad som kommer att sägas här kan göra mig till Olof Palmes mördare. Det kan möjligen göra mig till en misstänkt som döms för mord, men jag kan aldrig bli Olof Palmes mördare.
Den 28 februari 1986 skjuts statsminister Olof Palme på öppen gata. Nästan 3 år går innan det riktiga genombrottet sker när polisen griper en ny misstänkt. Vid den här tidpunkten har han en kriminell historia och omnämns i media som 41-åringen. Christer Pettersson ska snart bli känd som den misstänkte Palmemördaren. Mycket på grund av det som händer en decemberdag 1988. Vittneskonfrontationen. Gripandet är ett stort steg framåt i den havererade mordutredningen. Och det här ögonblicket blir en vändpunkt för fallet. Vittnena pekar ut honom. För att få reda på mer om den här händelsen har jag träffat Sonny Björk. Han är pensionerad kriminaltekniker som ansvarar för vapendelen i palmutredningen. Och tillsammans tittar vi på en bild som togs under den här konfrontationen. På fotot ser vi 12 personer som står uppställda på rad. Den misstänkta har nummer 7.
Och det här är ju Christer Pettersson, och sen är det ju mestadels då poliser, det är någon eller några civilanställda med i det här också. I själva gruppen, och den består ju av 12 personer, vilket är ganska mycket.
Männen har mörkt hår. De flesta har mustasch och alla riktar blicken mot kameralinsen. Sonny Björk är faktiskt själv med på bilden som vi nu tittar på. Han har fått hoppa in som figurant och står precis som de andra med en stor nummerlapp runt halsen.
Ja, de letade efter personer som har ungefär samma längd, kroppsbyggnad och inte avviker allt för mycket utseendemässigt ifrån Christer Pettersson då. Så att det var därför jag hamnade där. Och jag själv var nummer 11 i den här bilden då.
Du lyssnar på en poddserie från Aftonbladet som uppmärksammar 30-årsdagen av Palmemordet. Det här är tredje och sista avsnittet om Christer Pettersson. Jag heter Anders Johansson. För att förstå den kontrovers som sen ska prägla den här vittneskonfrontationen måste vi backa bandet. Efter mordet får polisen in mängder av tips. 4 av dem gäller Pettersson. Han är en känd våldsverkare och sägs ha varit i närheten av mordplatsen just den här kvällen. Han hörs första gången i maj 1986. Men spaningsledaren Hans Holmer förklarar internt att ingen ska inbilla honom att Palme blir skjuten av någon jävla gatulangare och lägger ingen större vikt vid Christer Pettersson. Holmer istället helt inriktad på att PKK, terroriststämplade kurdiska arbetarpartiet, ligger bakom mordet. Men efter omfattande utredningar ger det ingenting, och efter ett år av samarbetsproblem med åklagarna som driver fallet avgår Holmer både som länspolismästare och spaningsledare. Nu riktas blickarna återigen mot Christer Pettersson. Vi hör kriminaltekniker Sonny Björk.
I det här skedet, vad var det som gjorde att Christer Pettersson var så intressant i utredningen?
Ja, man gick ju igenom undersökningsmaterialet igen, plockade upp alla spår och trådar man hade haft. Och då när man då kommer till Christer Pettersson och läser det här, så ser man ju att det fanns ju ganska mycket på honom, va?
Det klarläggs att Christer Pettersson är inne i centrala Stockholm på mordkvällen. Bland annat är han inne på spelklubben Oxen, bara ett par kvarter från mordplatsen, att skaffa amfetamin. Han är också vid biografen Grand. Det är på de här ställena folk ska ha sett honom.
Ja, alltså det fanns ju vittnen som påstod, som hade pekat ut dem och sagt att det var han. Det var ju så han blev intagen till förhör från början. Att det var vittnen som hörde av sig, personer som hörde av sig och sa att det var, de visste att det var Christer Pettersson som hade gjort det här. Så att han dök upp igen när man gick igenom materialet.
Christer Pettersson hävdar att han sen åker pendeltåg hem med tåg som avgår från centralen, i vart fall före klockan 11 på kvällen. Sen somnar han och vaknar med slutstationen Märsta och får vända om. När skotten faller på Sveavägen ska han alltså vara på väg hem. Trots att det gått 3 år hittar de nya utredarna ändå intressanta saker som kan indikera att Pettersson är inblandad. Han har ändrat utseende efter mordet och börjar odla mustasch. Han skriver i flera kondoleansböcker som är utlagda i Stockholm. I boken i Sollentuna centrum är han till och med den första person att skriva något. Och i hans hem hittas en palmefientlig bok, och det visar sig att han även sparat löpsedlar som han varit ute och tagit från tidningsbuntar tidigt på morgonen efter mordet. Och han har ett inramat porträttfoto av Olof Palme.
En fråga till medan jag kanske spårar ur lite här. Men hemma hos dig hittar vi ett fotografi av Olof Palme.
Det vi hör här är Anders Helin som är åklagare i Palmeutredningen.
Var kommer det ifrån?
Fynden kring Pettersson bedöms nämligen vara så besvärande att domstolen beslutar att han ska häktas som misstänkt för mordet. Efter att han pekas ut av vittnen blir han åtalad. Och det här är en inspelning från rättegången som sen sätter igång mot Christer Pettersson. Här ställer åklagaren frågor om fynden som har hittats. Bland annat det inramade fotografiet.
Ja, du menar det inglasade?
Ja.
Ja, det stal jag i Folkets hus i Rotebro.
Ja, det är att du ville ha ett fotografi.
Ja, det vill jag.
Som ett uttryck för din beundran för honom.
Jag tyckte om den mannen, ja.
Och de här löpsedlarna från 1 mars som vi också hittade.
Ja, det är samma skäl.
Det är samma sak.
Men innan rättegången startar, som du nyss hörde, pekas alltså Pettersson ut i en vittneskonfrontation. Vi tittar på fotografiet därifrån igen. Flera vittnen plockas in för att se om de känner igen Pettersson från Sveavägen 3 år tidigare. Sonny Björk berättar hur det gick till. De 12 figuranterna står uppradade bredvid varandra och vittnena tittar på dem bakom ett spegelglas.
Sen får man gå en och en runt i rummet då, ett par varv. Ställa sig framför den här glasrutan eller spegelglaset som det syns då inifrån från konfrontationsrummet. Och vrida på sig då i 4 olika positioner och gå tillbaka igen. Då. Så går en konfrontation till. Och det här videofilmas ju då samtidigt. Så att man kan återskapa det här och visa i domstolen att konfrontationen har gått rätt till.
När den här konfrontationen hålls har Pettersson redan ett tungt kriminellt förflutet. Han förekommer under 17 avsnitt i kriminalregistret. Han har genomgått 5 rättspsykiatriska undersökningar och har bedömt sinnessjuk i några av dem. Så här ska han själv berätta om sin bakgrund under rättegången som kommer.
Jag har under större delen, ja, man kan säga hela 70-talet alltså, varit beväpnad med äggvapen.
Christer Petterssons förflutna inbegriper grova våldsbrott. 1970 döms han till vård efter ett dråp. 1,5 år senare är han ute igen och begår nya brott. 1973 misshandlar en knarklangare med en järnstång. Och 1977 döms han igen. Den här gången för bland annat mordförsök och grov misshandel. Han kommer ut 6 år senare och så här fortsätter det. Han åker in och ut ur fängelse.
600 personer under loppet av ungefär lika många år då.
Ja.
Ja, det är ni sitter.
Ja, det är 2 i veckan alltså.
Det är 2 i veckan, ja. Och du ensam eller?
Ja.
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 Och i vilka trakter var du företrädesvis?
Stockholm City, ja.
Stockholm City. Och det var langare?
Ja, langare, ja.
Av vad?
Ja.
Spritnarkotika?
Nej, amfetamin och hasch.
Amfetamin, ja.
Ja.
Du rånar dem på amfetaminet eller pengar eller bägge delar?
Nej, inte pengar.
Inte pengar?
Nej.
Det är bara knark?
Ja.
pilot. Mm. Och det är därför du hade bajonett
och kniv. Ja, och det har slutat olyckligt vid några tillfällen också, som vi vet.
Den olyckliga händelsen han syftar på är dråpet som sker 1970. En man stöter emot honom på gatan och hans temperament blixtrar till. Det blir slagsmål och slutar med att Christer Pettersson hugger ihjäl mannen med en bajonett. Det sista offret hör honom säga är: nu ska du dö. Anmärkningsvärt med det här dråpet är att det begås alldeles i närheten av platsen där Palme mördas. Bara 150 meter därifrån. När Sonny Björks kollegor i Palmeutredningen granskar allt som finns om Pettersson blir han extra intressant, just eftersom att han, precis som Palmes gärningsman, inte haft några betänkligheter att döda någon på en plats med massor av möjliga vittnen. Och det är nu, i december 1988, som vittnena ska säga sitt. På fotografiet ser vi att Christer Pettersson är den enda som har ljusa skor. Sulorna är nästan lysande vita jämfört med de andras. Det här blev också omdiskuterat efteråt, men det är inget som Sonny Björk lägger märke till då, när han står fyra nummer bort i uppställningen. Den huvudmisstänkte, som är nummer 7 på tröjan, utbyter inte ett ord med de andra.
Jag har ju träffat honom några gånger och han är ju en väldigt komplex figur. I det här fallet var han oerhört nervös när konfrontationen började. Han pratade mycket med sin försvarare. Men vart efter vittnena kom och han fick prata med sin försvarare efter varje konfrontation, så lugnade han ju ner sig mer och mer. Sannolikt för då att ingen av vittnen pekade ut honom till 100%. Utan att han kände sig säkrare, så han slappnade ju av då och blev ganska lugn på slutet.
Vid det här tillfället pekar ingen ut honom till 100%. Men en som gör ett utpekande med reservation är Mårten Palme. Precis efter biobesöket på mordkvällen ser Mårten Palme en man som står och tittar in i ett nedsläckt skyltfönster. När statsministerparet passerar vänder mannen sig om och tittar med fast blick på dem. Mårten Palme får därför vara med på flera konfrontationer, men lyckas aldrig peka ut någon med säkerhet. Men nu kallas han till ytterligare en vittneskonfrontation på polishuset.
Fortsatt vittnesförhör, Mårten Palme. Åklagaren frågar.
Så här ska Mårten Palme berätta om det senare vid tingsrättsförhandlingen.
Jag pekar ut då en person, nummer 7 då, med att jag var osäker.
Han pekar alltså ut nummer 7, fast med osäkerhet. Och i tingsrätten sitter de plötsligt i samma sal, inte långt ifrån varandra. Chefsåklagare Anders Helin ber nu Mårten Palme att jämföra sin minnesbild med en livslevande nummer 7.
Ja, just det.
Ta en titt på mannen som sitter vid det bordet.
Ja.
Nummer 2 från vänster.
Ja.
Tycker du att du har någon anledning att ändra på den här bedömningen? Det är nummer 7 nu.
Ja. Nej, jag har ingen anledning.
Du tycker att han påminner om mannen på Sveavägen, men du är osäker på om det är.
Ja.
Nej. En kvartiljeros.
Tack. Jag tror jag måste visa.
Mårten Palme fastnar för blicken hos Christer Pettersson. Han tycker sig känna igen de smala läpparna och hans ansiktsform. Men vad säger huvudvittnet, Lisbeth Palme? Hon medverkar inte på plats, utan får titta på en videonspelning av konfrontationen. Sekunderna efter att skotten avlossats ser hon sig omkring för att be om hjälp. Det är då hon ser honom. Hon uppger att han står och stirrar en kort stund innan han försvinner iväg. Att gärningsmannen har stått kvar några sekunder är en uppgift som dessutom bekräftas av andra som bevittnar händelsen. Och nu, 3 år senare, pekar han ut Christer Pettersson. Men till skillnad från de andra säger hon sig vara 100% säker. Han överensstämmer helt med hennes minnesbild.
Imagine Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Christer Pettersson döms för mordet till livstidsfängelse. Ett av de starkaste bevisen är Elisabeth Palmes utpekande. Det finns också flera andra som ser Christer Pettersson stå och vänta vid biografen Grand på kvällen kort innan mordet. Däribland en person som kände honom sedan tidigare. Men det finns vissa omständigheter runt bevisningen som skapar problem för åklagaren. Christer Petterssons försvarsadvokat fick inte vara med när Lisbeth tittade på filmen från vittneskonfrontationen. Och det gjordes aldrig någon bandupptagning. Hon vägrade spelas in. Och nu används det emot hennes tillförlitlighet. Christer Pettersson överklagar domen och det blir en ny rättegång i hovrätten. Där sammanfattar han sin inställning.
Får jag bara säga en sak alltså till båda sidor här. Jag vill bara säga det, för nu kommer inte jag få kanske någon större möjlighet att yttra mig här de kommande dagarna. Jag kommer mest att vara tyst. Men man går ju och tänker, och jag vill i alla fall sammanfatta. Jag vill säga så här, att ingenting av vad som kommer att sägas här kan göra mig till Olof Palmes mördare. Det kan möjligen göra mig till en misstänkt som döms för mordet. Men jag kan aldrig bli Olof Palmes mördare. Det är fakta. Och det är möjligtvis en tröst för tidhjärtan. Det är sant. Så vill jag säga.
I juli 1989 kommer Svea hovrätt fram till att åtalet ska ogillas. Christer Pettersson försätts på fri fot, får 300 000 kronor i skadestånd för tiden han suttit i häkte. Bevisen anses inte hålla. En förklaring till varför åtalet ogillas gäller situationen som här är fångad på bild. Det framkommer nämligen att Lisbeth Palme skulle ha fått förhandsinformation om den misstänkte hon ska konfronteras med. Vi hör Sonny Björk om att åklagarna berättade mer än vad de borde.
Och de informerar Lisbeth Palme om att man har gripit en alkoholist från Sollentuna misstänkt för mordet på Olof Palme då. Och enligt den samstämmiga informationen som finns så lär hon ju ha sagt, ja det ser man vem som är alkoholist när man ser på bilden, men det var han som sköt Olof Palme. Hon pekar ju ut honom direkt då.
Lisbeth Palme ska alltså fått förhandsinformation om att personen är missbrukare. Och med tanke på att de andra 11 figuranterna alla jobbar i polishuset, så blir det här ett sätt för försvarssidan att slå sönder ens vittnesmål.
Och då blir det ju panik naturligtvis. För att de är två åklagarna, klandervärda åklagarna skulle jag påstå, har ju lämnat den förhandsinformationen, vilket gör att, och inte försvara närvarande, vilket gör att det senare i hovrätten då framställs som om att hon har blivit påverkad av det här.
Pettersson frias alltså. Och en rad andra spår utreds, men det leder aldrig fram till något avgörande. I tysthet fortsätter Christer Pettersson att vara den hetaste kandidaten. I december 1997, 11 år efter mordet, har riksåklagaren samlat nya bevis och vill ha en ny rättegång mot Christer Pettersson. Bland bevisen finns nya vittnesmål från Sigge Cedergren, som drev spelklubben Oxen i närheten av mordplatsen. Han ligger på sin dödsbädd och säger att det här är en hemlighet som han inte vill ta med sig i graven. Cedergren ska ha överlämnat en revolver med tillhörande ammunition till Christer Pettersson av precis samma kaliber som i mordet. Andra vittnen menar att Christer Pettersson också haft en stor revolver hemma. Att han ska ha varit hatisk och velat skjuta Palme. Riksåklagaren radar upp bevis efter bevis i den 33 sidor långa resningsansökan. Men ett halvår senare säger högsta domstolen nej. Den friande domen kommer inte prövas på nytt. Mårten Palme har under åren funderat mycket på sitt utpekande. Idag är han nästan ångerfull att han inte var tydligare med sin uppfattning. Han var säkrare på utpekandet än vad som framgick.
Alltså jag kommer ihåg att jag var ganska säker med liksom underdrev kanske den här säkerheten. Alltså. Så det var ju lite skrämmande att vara med på de här konfrontationerna.
Vad minns du?
Jag fick någon sorts chock, kommer jag ihåg, när jag såg den här konfrontationsgruppen. Jag kände igen dem liksom. Jag tyckte jag kände. Men ja, det var ju liksom, hade gått ett par år och sådär. Ja, man tvekade på den egna iakttagelsen.
Hur säker är din mamma på att det var Christer Pettersson?
Ja, hon är helt säker.
Nu är det 30 år sedan mordet skedde. Otaliga teorier och spår har varit aktuella för utredarna. Men det har inte lett fram till något resultat. Ingen har kunnat dömas för mordet på Sveriges statsminister. Men sonen Mårten Palme har ändå sin uppfattning klar. Förutom att han själv är vittne är det flera faktorer som gör honom säker på att det är Christer Pettersson.
Nej, det är ju sammantaget. Va? Det så gjorde jag ju själv. Jag var ju själv vittne och vissa iakttagelser utanför. ESP kan ju faktiskt ut av en rad vittnen, alltså både utanför biografen och faktiskt också mellan biografen och mordplatsen. Och sen är det klart att min mammas säkra utpekande också. Också av personer som känner honom sedan tidigare. Det är väldigt svårt att komma runt det, tycker jag. Och slutligen har han själv liksom erkänt det flera gånger. Det är svårt att se varför han skulle göra det. Men det är svårt att se att han inte skulle vara skyldig verkligen.
Jag tittar igen på bilden med de 12 figuranterna. Hur de står uppställda tätt intill varann och tittar in genom spegelglaset. Var det nummer 7 som blev utpekad som sköt Sveriges statsminister Olof Palme? Christer Pettersson avled 2004. Kanske tog han sanningen med sig om mordet i graven. Kanske kom vi aldrig att få veta. Du har lyssnat på en nyhetspodd från Aftonbladet. Jag heter Anders Johansson. Producent var Nina Kruse.